Då ska vi dyka ner i ett mycket laddat fält, ett minfält om man så vill. Och det gäller kanske att vara varsam som religionshistoriker när vi nu ska diskutera tolkningen av olika skapelseberättelser. Och vi har nu tre sådana att tillgå. I grunden så har vi Förstarnas natur, om Förstarnas natur, en text som jag har översatt från det fornegyptiska språket koptiska. Och jag ska berätta lite mer om den texten snart. Den är förmodligen okänd för de flesta av er. Sen har vi ytterligare två texter, vilket kan verka lite förvånande möjligen. Nämligen första Mosebokens första kapitel, vers 1 till kapitel 2, halva vers 4, 4a som man brukar kalla. Som man ser som en skapelseberättelse. Och sen har vi den som följer i kapitel 2, vers 4b till kapitel 3, vers 4. Vi har alltså tre texter. Jag ska ta och diskutera dem lite grann så att ni är bekanta med dem. Och sen så ska vi också fundera på hur de har tolkats. Kan man se det här som ett argument för att människor är skapad likvärdiga? Kan man se det som argument för att mannen ska ha överhöghet över kvinnan? Eller kan man se det på något annat sätt? De har nämligen tolkats på väldigt många olika sätt genom historien och kommer förmodligen att fortsätta tolkas på väldigt många olika sätt. Den här första texten som vi börjar med är kapitel 1, första Moseboken kapitel 1, som fram till kapitel 2, vers 4a. Det finns olika redaktionella nivåer i texterna. Den första kapitlet här, den första skapelseberättelsen, avslutas efter att världen har skapats på 6 dagar och Gud har vilat på den sjunde. Och sen ser vi i kapitel 1, vers 26 och 27 att Gud skapade, säger, låt oss skapa människor till vår avbild, till man och kvinna skapade han dem. Här ser vi att det ligger ett plural i botten och det här har man ju grubblat över väldigt mycket. Det här är förmodligen en utvidgning av, eller en variant av tidigare texter där vi har haft en politeistisk bakgrund. Och ni som har läst forntidens religioner har säkert redan stiftat bekantskap med att det finns klara paralleller till det fornsumeriska, det äldre babyloniska materialet. Så jag ska inte gå in på det i så hög utsträckning. Den sorts text vi har framför oss liknar många andra delar av Moseböckerna, nämligen de texter som verkar vara sammansatta med mera liturgiska, alltså prästerliga ambitioner, alltså just kulthandlingar och så. Tredje Moseboken är en text som består i väldigt hög utsträckning av just detta. Man brukar kalla de här texterna för prästskriften, eller P, utan förkortade som också. Och det är typiskt att världens skapelse delas upp i 7 steg. En slags filosofiska ansatser, ja, jag vet inte vad man ska kalla det riktigt här. Och här verkar det ju som att man och kvinna skapas samtidigt. Och om det man och kvinna skapas till Guds avbild, så tyder väl det på att Gud, antingen finns det flera gudar och gudinnor, eller att Gud är androgyn, alltså 2 kön, både man och kvinna. Det här är en föreställning som, eller en tankegångar som vi ska se så småningom, har varit väldigt omdebatterade under antiken. ofta så har folk senare då läst om i kristna kretsar till exempel, så har man läst om att Gud talar till treenigheten, i alla fall till sin son Jesus som skapar världen. Då har man dragit paralleller till andra delar, ordspråksboken som också är en del av den hebreiska bibeln, eller också bara gamla testamentet, kapitel 8 vers 22, där Gud säger att Gud skapar genom sitt ord. Ytterligare en slags skapelse berättelse kan man säga. Och ordet blir i Johannes evangeliet, det är alltså Jesus som identifieras med Guds ord. Och då är utifrån ett sånt perspektiv, när man lägger ihop tanken utifrån ordspråksboken och Johannes evangeliets första del då, begynnelsen var ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Och framförallt lite senare, genom det blev allting till och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Det är de första tre verserna lite i koncentrat i första i Johannes evangeliet i Nya testamentet. Då, om jag har den bakgrunden, då är det ganska logiskt att läsa första Mosebokens första kapitel vers 26-27 som att Gud talar med treenigheten, och det är genom Guds ord hela tiden som det skapas i det första kapitlet. Gud sade, var det ljus och det blev ljus och sådär. Låt det bli hela tiden. Gud skapar genom befallning, och Jesus är ordet, vishetens ord, var det genom Gud skapar. Och det då ligger nära till hands att med en sån tolkningstradition att man skulle tolka det här som att Gud talar med Jesus, och senare i traditionen kanske man lägger in den heliga ande också, treenigheten. Då har vi förklaringen till pluralformen. Men det är också så att man har i judisk spekulation och kristen senare spekulation också mycket fäst sig vid Gud och Guds stora antal underhuggare, änglar av olika karaktär. Och vi stöter ju på sådana här i de första kapitlerna i första Mosebok också. Keruber som vaktar lustgården till exempel, Guds trädgård. Så det finns olika möjligheter att läsa det här. Men när man har läst det med i en monoteistisk sida, så kanske man skulle säga att Gud innefattar både manligt och kvinnligt eller så. Så ni ser att den här tolkningen av de här verserna beror väldigt mycket på vilka parametrar man lägger in i utgångsvärdena, så att säga. Det finns också andra frågor som jag tycker vi ska stifta bekantskap med. Det är om vi läser det här som en berättelse som sen slutar, då verkar Gud skapa människorna, man och kvinna, samtidigt. Om vi läser den andra skapelseberättelsen så tillsammans med den första, så måste man ju fundera på, blir det ett omtag? För att det här blir då i kapitel 2, vers 4b, då har vi en annan text. Man brukar nog koppla det här till det så kallade javistiska materialet, där Gud ofta betecknas med Javé, det gamla gudsnamnet. Då verkar det som att har vi den första texten i bakhuvudet, då måste vi fundera på varför börjar man prata om hur Gud skapar människorna igen här nu? Då blir det så att säga en liten fördjupning av det som lästes i det första kapitlet. Man och kvinna skapades till Guds avbild, men sen får vi reda på att lite mer om hur det där gick till. Och här har vi ett stort antal knepigheter när vi ska lista ut hur detta nu kunde gå till. För det första, vi har ofta vant oss att läsa Adam som ett pojknamn, namn på en man. Och där leder oss väldigt lätt in att tänka att Adam skapades först och sen så sövs Adam ner och så tar man en bit av Adam så blir det Eva. Alltså, människan skapades först, människan heter Adam. Det här är ett argument som, om jag minns rätt, aposteln Paulus använder. Och då är vi alltså typ i första Korinthierbrevets 11:e kapitel. Då är vi inne på nytestamentlig tid. Jag skulle gissa runt år 55 till 58 efter noll. Någonstans där skriver aposteln Paulus, som vi ju ska stifta bekantskap med när vi har läst lite mer om tidig kristendom då. Använder det här som ett argument för att mannen ska råda över kvinnan. Mannen skapades först och ja, mannen råder över kvinnan liksom en slags utifrån skapelseordningen. Och utifrån det här perspektivet så blir det också att mannen skapas först och att i frid och fröjd så kommer kvinnan till. Och sen så börjar det ske massa problem i världen. Och jag ska inte fördjupa mig så mycket i de här problemen just nu, för det här kommer bli en lång föreläsning i alla fall. Men då blir det då uppstår lätt en diskussion om vems felet var och att kvinnan skulle vara den som har fört in synden i världen. Och det här är ett perspektiv som har varit väldigt dominerande i tolkningstraditioner inom judendom och kristendom. Men nu ska vi ta ett steg tillbaka och försöka se om vi kan läsa texterna på något annat vis, om vi nu inte läser in hela den här idéutvecklingen och inte tar den för given. Vi ska försöka alltså att läsa texterna utifrån en annan tidigare kontext. Vi kan då titta på människan som skapas. Alltså det uttryck för människan är här Adama, om jag minns på hebreiska. Och det betyder ungefär jording. Alltså människan skapas av en lera eller av jord. Någonting lera, alltså någonting som går att forma. Så att Gud modellerar fram människan. Och här har vi alltså ordet Adama som blir namnet Adam. Men det är alltså människa som är i grunden här. Vi har alltså, snarare skulle man kanske översätta det som mänskligheten, för att det skulle bli tydligt att det inte är mannen det är frågan om. Men här har vi då, vi ska titta på ett utifrån ett genusperspektiv, att det är väldigt ofta som man har tolkat normen, alltså att vara människa är först och främst att vara man. Det tolkningsperspektivet har man ofta lagt på den här texten. Men den antika texten gör en del motstånd mot en sån tolkning. Vi ser nämligen att det finns att mänskligheten är skapad, och termen ish för man och isha för kvinna på hebreiska har ännu inte använts i diskussionen. Utan det är mänskligheten eller människan som fortfarande står i fokus. Gud ser att människan är ensam. Det är inte bra för människan att vara ensam. Du behöver, säger Gud till mänskligheten, någon som håller dig sällskap. Någon som kan vara till hjälp. Någon som är på din nivå. Lägg märke till att vi fortfarande talar till mänskligheten. Om vi skulle läsa det som att mannen är ensam, då blir det rätt det perspektiv som har kommit in senare. Att det är synd om killen, han är ensam. Han måste ha någon hjälpreda. Någon som han kan umgås med. Och, ja, någonting som höves honom, som det står i en gammal översättning av Bibeln, 1917 års översättning. Och då blir det lite grann att kvinnan kommer in som ett komplement till mannen. Det är mannen som är grunden och tanken med Guds skapelse och så vidare. Då är vi inne på ett senare tolkningsperspektiv igen. För Om vi tittar på många judiska traditioner så verkar den här mannen, mänskligheten, vara skapad som man och kvinna. Vi har till exempel uttolkningar både av psalmer som pratar om människobarnet, som man sedan ibland har översatt som människosonen, som skapad androgyn, som en man och en kvinna ställda med ryggarna mot varandra. Vad sker nu om vi står med ryggarna mot varandra? Inget möte. Ansikte mot ansikte. Någonting som är så värdefullt i mellanmänskliga relationer. Vi kan inte tilltala varandra. Vi talar bort från varandra. Ensamhet, brist på relation, kanske det snarast det som ligger till grunden för den här andra texten. För detta så behöver människan klyvas. Och det är det som sker när mänskligheten sövs ner och man tar en del av den. Ibland så översätts det här som revben, ibland som att man delar upp, delar sidan. Ungefär så att man kliver på hälften. Och vi ska ta en titt snart på texten om förstenas natur, så kommer ni se ytterligare utbroderingar av den här texttraditionen. Mänskligheten har delats. Det är alltså inte bara en liten bit av mannen som har tagits och sen kommer kvinnan till, utan det är nu som man ish och kvinna isha uppstår. Och det här har översatts på ett ganska bra sätt, på sitt sätt, man och maninna i äldre bibelöversättningar ibland, för att försöka ge där ish och isha, att återge detta. Men det är klart att det blir lätt så att man då ser som maninna som en slags komplement till man, när man speciellt står i den här patriarkala tolkningstraditionen. Vad händer nu? Jag kan beröra lite grann på hur man skulle kunna tolka fortsättningen. När relationer uppstår, då uppstår också möjligheter till svek. Och det här som sker, det kanske är en sån sak. Mannen ljuger, han skyller på kvinnan. Eller han ljuger inte, men han skyller på kvinnan. Tar inte sitt ansvar. Kvinnan straffas för någonting som hon har velat skänka mannen. Mannen har tagit emot, men man skyller ifrån sig. Sveket, lögnen, illojaliteten uppstår som en baksida på myntet relation. Vi har även andra saker. Det uppstår möjligheten till sexualitet. De börjar få barn. Kvinnan kommer att föda med smärta. Det är också baksidan på den ljusare sidan, som är just lustens, kärlekens möjlighet. För relationen, en dimension av det är ju också kärleken, såväl den andliga som den kötsliga kärleken. Jag tror att det är så man utifrån det här perspektivet skulle kunna läsa texten. Man försöker förklara varför känner vi oss ensamma utan relationer, men också utbrodera något mer på vad relationerna då kan leda till. Leder de till någonting gott? Ja, förvisso. Men de leder också till någonting ont. Nämligen konflikter, kluvenhet, rädsla för att bli sviken och så vidare. Och man ser, man försöker också förklara vissa fenomen som man ser i historien runt omkring sig. Ormen krälar på magen, kvinnan föder med stor smärta om man jämför med hur många djur, hur många andra djur föder sina barn. Så det här är ett tolkningsperspektiv som vi nu ska titta på lite grann, hur det kan beläggas i även andra judiska texter. Och låt oss nu titta på Om förstarnas natur, som är en text på det fornegyptiska språkets sista fas, alltså på det, den sista varianten av fornegyptiska. Det kallas för koptiska. Och den här texten har förmodligen skrivits på grekiska tidigare, men det är, många gamla texter återfinns just i övre Egypten, för att ökenklimatet är så hälsosamt för gamla texter. Och jag har översatt den här texten delvis för att ni ska kunna läsa den här då. Och ni ser att här har vi grubblerier som fanns både på judiskt och kristet håll angående hur många, vad finns det för olika gestalter som befolkar den här gudavärlden? Som vi var inne på tidigare, vilka är de här? Låt oss skapa människor till vår avbild. Man har också, det här tänker man sig att det finns ett antal andemakter, förstar, som långt ifrån är goda alla gånger. I den här texten, förstas natur, så är de det inte. De är dumma, de är brutala, de är våldsamma. De kallas arkonter, eller archon på koptiska eller grekiska lånordet, som är samma ord som man använder för världsliga hövitsmän. Där avspeglar en slags rädsla som vanliga människor hade med all rätt under antiken, då rättslösheten och hierarkin under och överordning i samhället var långt större än vad det är nu. Antiken var inte alls någon trevlig tid att leva under. Svält, olycka, övergrepp, hög barnadödlighet, plåga, sjukdomar präglade förmodligen tillvaron långt mer än det ofta romantiserade liv som man möter i modern populärkultur när man återger antiken. Det man har också på judiskt och senare på kristet håll spekulerat mycket om, varför beter sig Gud så här? Varför verkar Gud så hemlyst? Varför fick inte människan kunskap? Varför var det för fel på det? Och det här förklarar man inom de så kallade gnostiska traditionerna, att den guden som finns i skapelseberättelserna i första Mosebok till exempel är en lägre stående gud, Samael, en blind gud som tror att den guden är den högste, men det finns egentligen en riktigt hög gud långt bortom den här materiella tillvaron. Och det är den guden som kommer ur oförgängligheten. Och det är det här perspektivet som finns i de gnostiska texterna väldigt ofta. Och i förstarnas natur. Så nu ser vi att Gud i första Moseboken då är en karikatyr, så att säga. Faktiskt ett missfoster som har blivit till genom en felaktig skapelseprocess i den andliga världen. Det finns likheter med den andliga världen i den skapelse som den här lägre guden då har skapat, men den är just en karikatyr. Förstarna som skapar den här människan, ni ser det även här när ni läser vidare i förstarnas natur. Det är en snårig text, försök att orientera er lite grann i den medan jag guidar er framåt. Så ser ni att de försöker de skapar en människa som också kommer kallas för Adam här då. Men då måste vi hålla i minnet att det här är fortfarande människan. Skapar människan till sin i likhet med sig själva, till sin avbild. Här ser vi att de här traditionerna har vuxit samman i spekulationen. Människan skapas till Guds avbild. Men då är det Gud och dennes drabanter på ett lägre plan som man åsyftar. Alltså den fallne guden, den demiurgestalten, som den här sortens guden de talar om, det är den guden som står i fokus i den här skapelsen. Så att här kommer vi också, som vi har diskuterat, det har funnits långt många fler uppfattningar om hur många gudar det finns och så vidare än vad man ofta tänker sig när man börjar som religionshistorisk nybörjare, när man talar om judendom till exempel. Här har vi judiska traditioner, ungefär 2000 års gamla, som talar om att Gud av gamla testamentet är en annan gud. En fallen gud, en mycket låg gud. Men att den som är vis kan förstå att det finns en högre värld, för den här är en svartsjuk gud, som det står i de 10 budorden. Och den försöker att undanhålla människan en viss kunskap. Och varför det? Jo, guden här, Samael, eller skapande guden, demiurgestalten, är rädd för att människan ska inse att människan egentligen har sin hemvist i den andliga världen, långt ovan. Och därför så ser man det här räddhågade sättet att försöka begränsa människan. Kan den insiktsfulla läsaren, den som läser texterna noga och med andlig insikt, förstår att man mellan raderna kan skönja existensen av en värld från ovan. Och det är att inse detta och att inse att man kan befrias från den här materiella världen som präglas av våld, skräck och hot och komma till den övre världen. Det är det som är den frälsande kunskapen som på grekiska kallas för gnosis och som har givit upphov till termen gnosticism. Ja, det här är någonting som jag har hållit en hel del kurser om, och det är det som är mitt egentliga forskningsområde. Jag ska inte utveckla det hela väldigt mycket mer än. Det här räcker för tillfället när vi ska fortsätta titta på skapelseprocessen i de förstarnas natur. Det här är ett belägg, ett ställe som visar väldigt tydligt att de här traditionerna, jag har beskrivit ett tolkningsmönster som har funnits för 2000 år sedan av skapelseberättelsen. Vi ska se hur det här är en variant av detta. Människan skapas alltså till Guds, eller egentligen Gud och hans första avbild. Och det står i förstarnas natur att dessa är androgyna, så att de skapas i likt man och kvinna, och så har de bestialiska ansikten, de liknar djur, vilddjur. Men människan har också ett drag av den gudomliga världen, och därför så har människan ett annat ansikte, alltså mänskligt ansikte. Så människan är nu androgyn. Och det här ser vi då alltså kopplingar till den här tolkningen av att det är just mänskligheten som skapas först. Och det här går in i väldigt explicit i den här de förstarnas natur. Människan sövs sen ner. Människan får in sitt ande som kommer, sin ande som kommer ovanifrån från den oförgängliga världen, kommer in i mänskligheten. Och därför så kan människan resa sig från marken, frigöra sig från jorden och stå upp och blicka uppåt, alltså kunna rikta sitt perspektiv mot den andliga världen som är ovanför den värld som den gammaltestamentliga guden skapat. Nu leder detta till viss oro bland gudarna och deras hantlangare, Samael och förstarna. De söver ner människan, mänskligheten, och öppnar den i likhet med en kvinna, eller så som en kvinna. Och det här kan tolkas på flera olika sätt. Vi skulle kunna tänka oss att de karvar ut en del som formas som en kvinna. Då kommer det en kvinna ut av mannen. Vi ser den här androgyna som vid bilden av att de står med ryggarna mot varandra. De har splittrats nu till att bli en man och en kvinna. Vi kan också se en slags anspelning på födslometaforiken. Öppnas så som en kvinna är en bild av hur kvinnan föder sitt barn. Och läser vi in det, då är det snarare kvinnan som skapas först. För det är genom kvinnans födslovånda som människan, man och kvinna, kommer till, som mannen också föds. För då är det mannen som frigörs ur mänskligheten. Då har vi inte att det är mannen som först finns och sen så knoppas kvinnan av. Den här har vi snarare motsatt perspektiv. Och ni kan också se hur det nu uppstår att det finns den andliga kvinnan som Adam, som nu är en manlig person, talar om: du är den som har gett mig livet. Livgiverskan är Eva. Det betyder på hebreiska. Och det är du som är min mor och min hustru, tror jag det står om. Och det är du som är barnmorskan. Så vi ser här hur olika perspektiv på födelseprocessen kommer fram. Sen följer flera en lång historia om hur de andliga försöker att hur de är världsliga. Den brutalitet som präglar världens första, som speglar hur den här världen skapar Gud är. De försöker att komma åt de andliga. Och hur de andliga genom i den här texten hjältinnan Noria så småningom får insikt i att de är från en högre värld. Och så småningom att de kommer att återvända dit. Och att det som är materiellt inte kan segra över det som är andligt. Ni fortsätter att läsa texten Förstornas natur, så kommer ni också känna igen andra motiv från den första Moseboken. Ni kommer se Noas ark till exempel, som är mycket materiell. Livet kan inte räddas genom det här materiella. Det brinner upp inför andedräkten av Noria som är av ande. Så det finns många sådana här delar som ni ser fördjupar första Mosebok. Och vi har andra delar som kapitel 6 om hur jättarna försöker att få barn med människornas döttrar, och det föds vidunder ur detta. Och det här går tillbaka, det här ser vi i många judiska traditioner, och vi ser också ett eko av detta i om förstarnas natur, i den scen, den brutala våldtäktsscen som där förstan gör sig skyldiga på en våldtäkt av det som de tror är den andliga kvinnan. Den brutala sexualiteten och våldsutövandet som ett sätt att försöka kontrollera det andliga. Men det andliga har faktiskt redan jäckat det materiella, och det är bara den skuggan av det av det andliga som man får tag i. Och egentligen så utför man denna scen i ett intet, i en illusion, i dårskap. Det här är en tradition som finns starkt inom såväl judendom som kristendom, där man driver jäck med världens ledare som tror att de genom sin maktutövning kan övervinna det egentligt sanna, det som egentligen har något fortbestånd. Men genom sin brutalitet så lyckas de snarare bara driva på processen mot sin egen undergång, och genom en slags ironi drivs hela processen framåt mot att de rättfärdiga kommer att räddas. På det här sättet så har vi nu fått stifta bekantskap med tre texter som har samband. Två av dem står i samma Mosebok till exempel, och den tredje av förstornas natur visar att det finns belägg för den här tolkningstraditionen som jag drog fram, att vi, om vi läser de här texterna utifrån ett antikt perspektiv. Det finns flera olika perspektiv. Vi ser att det absolut går att läsa de här texterna på många fler sätt än att de ska tala om att mannen skapades före kvinnan för att vara mannens tjänarinna. Och att texterna inte handlar om att det är kvinnans fel allting, så att säga. Som en motivering till mannens överordnande över kvinnan. Utan det finns tvärtom goda skäl att tro att det har funnits flera sätt att läsa de här texterna under antiken. Och er uppgift blir nu att läsa dem, reflektera, diskutera olika tolkningsmöjligheter som ni har i de här texterna. Jag hoppas att det här kan vara ett ganska drastiskt hopp in i en rik lästextvärld som gör att det kanske de texter som ni har läst tidigare någon gång faktiskt får nytt liv, nya betydelser, och ni har andra texter som kan forma en kontext, en miljö utifrån vilka de här texterna kan läsas. Så ni ser att beroende på hur vi konstruerar kontexten så får vi också olika texter. De får olika mening, det blir olika berättelser. Och därför så kan man också se att den som bygger sin religiositet på de här texterna får en religiositet beroende på vilken kontext texterna läses ur. Jag hoppas att det här varit en intressant föreläsning och ett sätt att glänta på en värld av antika judiska texter. Det finns många av dem och de är enormt intressanta. Tack för mig.